Vi har ett resultat i det tyska valet. Pokerpartiet kan börja. Jag heter Claes Aronsson. Välkommen till Europapodden.
Heute wird gefeiert, ab morgen wieder gearbeitet.
Eine neue Finanzmarktverfassung.
Merkel muss weg. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land.
Eine tägliche Ehre und Herausforderung ist.
Ja, Angela Merkel, hon får nog vänta med att gå i pension. Söndagens val i Tyskland blev en riktig rysare och det kan ta tid att få ihop en regering. Det är, ja, det närmar sig i alla fall midnatt här i Berlin på söndagskvällen när vi bandar det här. Och vi står utanför Willy Brandt House som är Socialdemokraternas partihögkvarter. Det är här inne som kanslerkandidaten Olaf Scholz har hållit till under kvällen och de håller på att packar ihop nu. Det är lite, det har varit fest här måste man ändå säga ikväll. Och här finns också vår Berlin-korrespondent Caroline Salzinger. Hallå.
Hallå.
Och vår före detta Berlin-korrespondent Daniela Markvart. Hallå.
Ja, hej hej.
Ni har jobbat hårt här under valet, men tänkte att vi ska sammanfatta och analysera nu när vi har ett preliminärt resultat. Om vi börjar med de här två stora jättarna, Kristdemokraterna med Armin Laschet och Socialdemokraterna med Olaf Scholz, så har de ju fått omkring 25% av rösterna. Det är fortfarande preliminära resultat, men det är ändå ganska tydligt att Olaf Scholz socialdemokrater har en ledning och verkar kunna gå mot segern. Caroline, kan vi säga redan nu vad Tysklands nästa förbundskansler kommer heta?
Nej, men det kan vi ju inte alldeles säkert. Det är ju som det är här, va? Vi visste att det skulle bli spännande, att det skulle bli så här extremt jämnt, att det faktiskt var lika i den första prognosen, 25% var. Alltså det riktigt så spännande hade man inte ens vågat hoppas på som journalist. Man gillar ju när det är jämnt och nära. Men sen dess har, som du sa, det har tickat uppåt lite för Socialdemokraterna. Och nu när jag ser att 145 valkretsar av 299 är räknade så ligger ju SPD lite granna före. Mm. Men ändå tydligt.
Ska vi lyssna på bägge kandidaterna, hur det lät när de höll sina tal när det första preliminära resultatet kom ut?
Vi als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung.
Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
Caroline, du var ju här och lyssnade på Scholz när han talade. Hur vill du beskriva de här två talen? Vad vill de ge för budskap?
Ja, men det är det som är så intressant, att med två så snarlika resultat så ser ju den ena sig som en tydlig segrare just för att SPD har gått så bra jämfört med sitt förra valresultat. Så ses det ju här, det sågs ju både av Scholz men också av alla människor som var här, som att man hade vunnit valet bara för att man liksom har gått framåt så starkt som man har gjort.
Mm. Ändå vill inte Kristdemokraterna och Armin Laschet ge upp, utan bägge satsar nu på att försöka bilda en regering. I alla fall säger de det fortfarande.
Precis, det är det som är så spännande på något vis, att samma resultat i princip tas emot på två så olika sätt. Här var det ju ganska mycket jubel. Det blir spännande att höra hur det var hos dig när de där siffrorna kom, Daniela.
Ja, jag undrar också hur det var. Jag stod ju faktiskt utanför Konrad Adenauer-huset, CDUs partihögkvarter. Och det var ju lite symptomatiskt kanske, för att det var inte bara jag som stod där utan väldigt många journalister som inte släpptes in i huset. Och då var ju naturligtvis förklaringen corona och restriktioner och så. Men det var ju svårt att inte också tolka det som att de inte ville ha riktigt så mycket publik den här stunden. Men det var ju så. Alltså, Kristdemokraterna är ju vana vid att när de här prognoserna kommer, då deras partifärg är svart och den svarta stapeln, den brukar alltid skjuta i höjden. förbi alla andra. Men här stannade den och Socialdemokraternas röda stapel fortsatte att stiga. Det var en chock för dem.
Vi måste ju stanna kvar i det där. För jag menar, vi visste att det här är valet och Angela Merkel ska bytas ut som förbundskansler. Men det var väl kanske inte så många som för ett år sedan hade räknat med att det också skulle innebära att hennes partiunion skulle rasa ihop då, Kristdemokratiska partiunionen. Hur historiskt är det här resultatet, eller hur stort misslyckande är det ur ett historiskt perspektiv?
Ja, det är det största misslyckandet för det här partiet som är, de är vana vid att regera Tyskland. Det har de gjort i drygt 5 decennier under efterkrigstidens drygt 7 decennier och har liksom slagit sig till ro i den positionen och tagit makten för given på något sätt. Och särskilt efter de här 16, får man ändå säga, framgångsrika åren med Angela Merkel. Och det var väl lite det som också bidrog till att man tog det lite lugnt i början. Man trodde att vägen redan var utstakad. Det var bara att kliva i Angela Merkels skor och fortsätta segertåget som hon har gjort de senaste valen. Men riktigt så var det ju inte. Och framförallt inte för att det var så omstritt vem som nu skulle ta över efter henne.
Socialdemokraterna då? Är de tillbaka på modet i Tyskland? Är det så man ska tolka det här resultatet? Eller är det bara en seger för Olaf Scholz?
Alltså, de är ju på modet hos 60-plussarna, kan man ju konstatera.
Förlåt att jag
skrattar. Inte alls, men det är verkligen intressant. Olaf Scholz har ju under hela valrörelsen pratat jättemycket om pensioner, och nu kan man verkligen, han kan räkna hem det nu. Socialdemokraterna är nu största parti hos 60-plus-tyskarna, och de är många. CDU var det förut, alltså Kristdemokraterna var det förut. Och just det här att att SPD tickar uppåt nu, tror jag beror mycket på det. För det är, vilka är det som poströstar i stor utsträckning? Jo, det är äldre personer, det är de rösterna som räknas sent. Och därför tänker jag att det vi ser nu, den här trenden, efter att hälften av valkretsarna är räknade, så är det säkert så här, den här trenden som kommer fortsätta. Det vågar man nästan säga nu, att ytterligare valkretsar, alltså när poströsterna räknas, kommer det här resultatet säkerligen att bli tydligare. Just för att man har tilltalat de väljargrupperna som är stora med framförallt talet om alltså respekt och se till att ha stabila pensioner.
Caroline, du har tyngat in en till gäst här i podden. Pontus Ahlqvist från TT.
Ja, vi var ju några svenska journalister som stod där inne och såg det hela. Och det var så kul att se det. Det var länge sedan.
Mm. Alltid kul att träffa er.
Men du, Pontus, jag tänkte så här. Vi har ju tredje parti, det lilla partiet. Kan inte du göra den analysen? De gröna verkar ju ha fått under 15% då. Och då ska man tänka på att de låg betydligt bättre i opinionen här i våras. Hur ska man tolka det resultatet? De hade ju faktiskt en kanslerkandidat till och med.
Verkligen, och det såg ju länge ut som att det var ett relativt sannolikt scenario att hon faktiskt skulle kunna ha blivit efterträtt Merkel. Sen så hände det en massa saker och hon anklagades för att ha plagierat en bok och fifflat med sitt CV och lite annat, och de störtade helt enkelt i opinionen.
Ska vi gå in på det här pokerpartiet, eller ska vi bara rabbla lite siffror först? Vi har ju Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som ligger runt 25%, men Socialdemokraterna klart över och Kristdemokraterna kanske lite under. Vi har de gröna som ligger strax under 15%. Vi har Liberalerna som ligger runt 12%, och så har vi högernationalistiska AFD som ligger strax över 10%, och så Vänsterpartiet Die Linke som ligger precis på den här gränsen för att få komma in i Bundestag eller förbundsdagen på ungefär 5%. Men om vi går in på det här pokerpartiet då, som börjar nu och som kanske kan vara ända fram till jul. Jag tänkte att vi tar det från grunden. Idag så är det ju faktiskt en stor koalition mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Och kan man säga att det är uteslutet att de kommer fortsätta ihop?
Inte matematiskt.
Uteslutet kan man nog inte säga, för det försökte man säga redan vid förra valet. Då sa Socialdemokraterna definitivt nej till ännu en mandatperiod tillsammans med Kristdemokraterna. Men sen blev det ju så i alla fall. Men i det här läget så skulle det ju bli Socialdemokraterna, så som siffrorna ser ut nu, så skulle ju Socialdemokraterna bli det dominerande partiet och Kristdemokraterna lilla systern. Och jag har väldigt svårt att föreställa mig att de skulle kunna gå med på det.
Mm. Då koncentrerar vi oss på de andra två tänkbara koalitionerna. Och det är så kul i tysk politik för att det är så roliga namn på dem. Och då får du hjälpa mig här, Caroline. Den ena heter trafikljus. Vad är det?
Ja, men det är ju då socialdemokrater röda, gröna, gröna. Och liberala som har gula, alltså FDP som har gult som partifärg.
Och så den andra, Jamaica.
Mm, det är som samma färg då som i Jamaicas flagga. För Kristdemokraterna har ju svart som partifärg och som så grönt för de gröna. Och återigen gult för Liberalerna.
Mm. Om vi utgår från att till att börja med så är det de här två koalitionerna det handlar om. Vem tar initiativet nu i koalitionsförhandlingarna? Vem lägger det första kortet i det här pokerspelet?
Ja, det är en bra fråga. Jag hörde på Public Service TV att de hade fått informationen om att de gröna hade träffats redan nu ikväll för att sammanträda, och säkert gör de andra partierna det också. Alltså bara några timmar efter att vallokalen stängdes så börjar man prata ihop sig om hur man ska göra. En spännande sak under den här elefantenrunde, alltså det här samtalet alla partihöjdare, alltså kanslerkandidater och eller partiledare emellan, det var ju faktiskt att de gröna och liberalerna båda var öppna för att de två skulle stacka ihop sig först, alltså de små stödpartierna, för att se vem de sen skulle då bjuda upp till dansen istället för att sitta som panelhönor på kanten och vänta på att bli uppbjudna av det stora starka partiet. Så skulle de liksom ta initiativet. Det skulle ju vara att vända upp och ner på hela det sätt som tyska regeringar brukar komma till på. Det vore ju lite spännande att se hur det skulle gå.
Tror ni på den teorin även på TT, eller vad säger du, Pontus?
Alltså, Scholz hade ju en himla fördel han skaffade sig en fördel genom att vägra utesluta samarbete med Vänsterpartiet, vilket då skulle kunna funka som ett sätt att sätta press på Christian Lindner som är ledare för liberala FDP. Nu har den möjligheten lite glidit honom ur händerna, får man väl säga, efter att det ser ut som att Linke och SPD och Gröna inte kommer kunna få en egen majoritet oavsett. Och då blir det ju så att de här mindre, framförallt FDP och Gröna, får en himla maktposition på något sätt. Att...
Är det så, Daniela, att förutsättningarna förändras väldigt mycket just tack vare att den här koalitionen då, vänsterkoalitionen med Die Linke, inte går nu för att Die Linke blev så små?
Ja, det är det. Och sen ska man ju tänka också att det koalitionsalternativet var ju inte riktigt realistiskt, alltså återigen, matematiskt hade det kunnat funka med de siffror som var i opinionsmätningarna, men det var ju absolut inte en önskekoalition för Olaf Scholz, men den har liksom använts som ett påtryckningsmedel, och det var ju också ett försök från Kristdemokraterna. De har ju verkligen använt det i sin kampanj här på slutet, att skrämmas med det här röda skynket och på det viset förmått människor som har varit kanske lite osäkra att trots allt lägga sin röst på kristdemokrater eller liberaler.
Mm. Om vi tänker då att Kristdemokraterna står i ena ringhörnan och Socialdemokraterna i den andra ringhörnan, och så ska de liksom försöka dra till sig då Liberalerna och de gröna som ligger i mitten av den här boxningsringen. Jag vet inte om den här liknelsen fungerar riktigt, men det är en dragkamp i alla fall om de här två partierna, de gröna och Liberalerna. Om vi börjar med att liksom locka till sig de gröna, känns ju ändå som... Det är ganska uppenbart att det som måste göras, det är att locka med så mycket grön politik som det bara går. Är det handlar om en tävling om vem som kan erbjuda mest grön politik till de gröna?
Jo, men så är det. Och det sa ju också Anna-Lena Baerbock väldigt tydligt i den här elefantenrunden då, att det är det som är vår grej, att vi vill bedriva grön politik. Sen samtidigt, jag menar, under en av de här kanslerkandidatdebatterna så pågick det ju snudd på regeringsförhandlingar mellan de gröna och socialdemokraterna. Det är ju inte inte någon hemlighet att de två har väldigt mycket lättare för varandra än vad de gröna och kristdemokraterna har det. Men sen är det då det omvända förhållandet, om du då pratar om liberalerna istället, att där är det klart att liberaler och kristdemokrater är ju en drömkombo för de två partierna, men det räcker inte det heller.
Men vad ska man locka liberalerna med? Det är ju spännande att de här två, liberalerna och de gröna, är de partierna som nästan alla under 30 röstar på också. Men vad ska man göra för att få med sig liberalerna? Vad kan man locka mest med? Vad säger du, Pontus?
Alltså, en grej jag tror skulle kunna funka är att spela på Christian Linners. Han är
partiledaren.
Precis, han känns som en man som gillar vinnare. Och nu har han möjligheten att sy ihop en koalition här med vinnarpartier. Istället för att dras in i liksom Laschets svarta hål av misslyckanden.
Sen tycker jag också att det har varit påtagligt hur han har liksom mjukat upp sina villkor. I början var det ju väldigt absolut inga skattehöjningar. Det har han ju inte direkt backat ifrån, men han har ändå uttryckt sig på ett annat sätt. Så att det har märkts här också i sluttampen på valrörelsen att han inte vill stänga dörrar och inte vara så absolut. Och han lider ju fortfarande lite av misstaget eller av det som hände vid de förra koalitionsförhandlingarna efter valet 2017, där de klev av. Då var det ju aktuellt med den här så kallade Jamaica-koalitionen, kristdemokrater, gröna och liberaler, och de hade kommit väldigt långt, hade förhandlat i månader, och man trodde att nu var det snart klart, och då hoppade de av, och det där var ju verkligen någonting som sargade förtroendet, inte minst för honom själv.
Om man vill ha någonting konkret att locka Christian Linner med, så är det ju ändå finansministerposten. Jag tror att han är extremt sugen på att få kalla sig Tysklands nästa finansminister.
Och då är det ändå ett parti som kanske bara har 12% av rösterna totalt. Det är väl ganska fint att få en sån post.
Japp.
Och vad lockar man de gröna med då för ministerposter? Är det miljö? Minister.
Ja, absolut. Och där har de ju också kommit med ett förslag om ett klimatministerium och framförallt ett klimatprogram här för de första 100 dagarna. Hur man ska ta hänsyn till klimatfrågor och Parisavtalet i alla ministerier. Att alla förslag, alla beslut måste också kontrolleras att de överensstämmer med det här. Där har de ett väldigt skarpt förslag kring de frågorna.
Men här har vi ju löst koalitionsförhandlingarna, Pontus. Varför behöver det ta så himla lång tid?
Ja, en bra fråga. Det tog ju oerhört lång tid sist. Då var det också Lindner, då, ledaren för det här lilla liberala partiet, som hoppade av efter flera månader. Men nu är det väl mycket som tyder på att det blir ännu tuffare den här gången och svårare matematik, och det skulle inte förvåna mig om Merkel får hålla ett nyårstal till faktiskt.
Tror ni det också, att hon kommer inte gå i pension på länge?
Inte på länge, men det är många som pratar om innan jul, att det hela ska avslutas innan jul, så vi får se ifall det blir det här nyårstalet eller inte. Det är där någonstans borde vi ju ha en ny.
Vi måste säga något kort också om AFD, högernationalistiska AFD. De är ju inte tänkta för någon koalition, men de låg ju ändå på drygt 10% då i de här preliminära resultaten. Kan man göra någon tolkning av det, Daniela?
Ja, själva var de väldigt nöjda med det. Det innebär att de backade ett par procentenheter, men själva tyckte de att det var en framgång att de fick behålla ett tvåsiffrigt resultat och att de stannar kvar i parlamentet, att de inte bara är en endagsfluga utan att de har etablerat sig där. Och det är ju intressant att se, eftersom de under den här tiden också har, under den tid de har suttit i parlamentet, har radikaliserats. Och man har ju trott att det kanske skulle skrämma bort en hel del väljare, men man kan konstatera att de har en ganska fast väljarbas och att det ligger kring 10%.
Jag bara kom att tänka på det. Är det nu sakfrågorna börjar diskuteras? Jag menar, det bara handlat om kanslerposten, men nu kan vi börja snacka sakfrågor.
Ja, precis. Och prioritera sakfrågor. Vilka är kärnfrågorna, liksom de där identitetsskapande frågorna för de olika partierna? Och det är där det krockar till exempel mellan socialdemokrater och liberaler. Skattefrågan är en sån liksom identitetsskapande fråga för både liberaler och socialdemokrater. Och det är ju liksom, där kan det ju verkligen krascha. FDP har uteslutit skattehöjningar. Och Olaf Scholz bygger ju en stor del av sitt program på att de som är allra rikast måste också vara med och betala efter coronapandemin och hjälpa till med liksom att alla investeringar eller reformer som måste göras. I sådana fall, där det är arvsskatten. Alltså det finns absolut sådana symboliska frågor där Olaf Scholz verkligen har liksom valmöte efter valmöte utlovat saker som han kommer ha svårt att backa från. Och Linden har gjort precis samma sak på sina valmöten. Mm.
Jag tycker det är lite för låg medelålder i den här podden. Så jag var på svenska ambassaden här tidigare under söndagskvällen och träffade två rutinerade före detta Berlin-korrespondenter, och vi kan väl höra vad de säger om det här resultatet. Jan Levenhagen, före detta Berlin-korrespondent för Dagens Nyheter, har jag fått tag på här på den svenska ambassaden, och nu börjar vi kunna dra lite slutsatser av det här preliminära valresultatet. Vad tycker du är mest intressant hittills?
Ja, jag måste nämna tre saker. Det är tre remarkabla resultat. För det första då CDU, som det är med råge det sämsta valresultatet sedan 1949. Då hade man 31% och nu kanske man i bästa fall får 25. Det är givetvis en katastrof för CDU. Och sen Socialdemokraterna, SPD, som man trodde låg fast på 15%. Det hände ingenting på flera år och det helt plötsligt har de 25. Det är också en sensation. Och sen måste man också säga de gröna, som ändå låg på närmare, jag tror 28% som högst i våras och nu på 14-15. Okej, de kommer att säga att de har gått framåt med sen valet 2017, men det är ändå en otroligt bakslag.
Finns det någon rejäl vinnare i det här valet?
Olaf Scholz. Jag menar, herregud, han var ju utskrattad, inte bara uträknad utan utskrattad, och han förlorade ordförandevalet som de hade, och man trodde att nu var hans karriär slut, och nu står han på tröskeln åtminstone till kanslerämbetet.
Olaf Scholz säger ju att det tyska folket, de har gett en signal om att det är honom de vill ha. Har han en poäng i det?
Ja, det har han ju, eftersom han är den som har, så att säga, gått framåt, och Armin Laschet har ju svårt att hävda samma sak när hans parti har minskat så mycket. Men det må ju vara, va? Men när det kommer till koalitionsförhandlingar så är det ju andra saker som gäller, och jag tycker att det är en helt öppen fråga.
Det finns de som säger att det skulle kunna bli så att de gröna och FDP, alltså liberalerna, går ihop först och snackar ihop sig ordentligt och bestämmer vem de ska välja utav de två stora, eller vad de ska kunna kräva av de två stora. Är det en möjlighet?
Ja, det är möjligt, och det är ju, om man ska jämföra de här partierna, alltså Liberalerna och de gröna är ju egentligen på många sätt väldigt olika, men de är också väldigt lika i det att de är de två unga partierna. De har unga partiledare och de är också unga väljare, och de är de två storstadspartierna. Så det talar för kanske att de kan, på något vis kan hitta varandra.
Och nu står jag här med Jan Mossander. Du var ju Berlin-korrespondent på 90-talet för Sveriges Radio. Vad tänker du om resultatet? Vad tycker du är mest intressant av det vi vet så här långt?
Det här är nog det mest intressanta valet jag har varit med om här i Tyskland.
Och då var du ändå här och bevakade tysk politik redan några år på 70-talet för Expressen också. Vad tänker du om det här valet? Är det Armin Laschet som har klanta till det, eller vad är det som gör att Kristdemokraterna tappar så otroligt mycket?
Det är en katastrof, hans flinande där i översvämningsområdena. Det var ju en katastrof.
Vad tror du nu? Kan han bli förbundskansler i alla fall?
Nej, det skulle förvåna mig faktiskt. Det skulle förvåna mig mycket.
Så du tror på Olaf Scholz?
Ja, jag gör det.
Ja, men det var ju trevligt att höra Jan Mossander och Jan Levenhagen från den svenska ambassaden tidigare ikväll. Vad säger ni? när man liksom analyserar Kristdemokraternas insats i det här valet, gör vi det för enkelt för oss när vi bara hänger upp hela det här misslyckandet på Armin Laschets insats?
Nej, men det handlar ju förstås inte bara om det. Det handlar ju också om hur man har skött processen att ta fram honom. Stridigheterna. Alltså, CDU har ju, Kristdemokraterna har ju genom historien en stor, liksom, vad ska man säga, för tyskarna, sån här USP, unique selling point. De kan regera. De är stabila och pålitliga. De kan vara lite, det kan vara lite skandal, det kan vara lite allt möjligt, men de kan regera. De vet vad de gör. Och när det blir en sån där öppen strid där de sliter sönder varandra, då faller ju den imagen bort. Och det var ju så att säga inte Laschets fel, utan det var ju precis lika mycket Markus Söders fel och alla de, alla runt dem som inte kunde sköta det på ett snyggare vis. Det var ju då som de grönas kanslerkandidat sköt i höjden, eller de gröna som parti sköt i höjden, därför att de skötte det på ett annat sätt. De såg plötsligt stabila och trovärdiga och enade ut. Det är ju det som Olaf Scholz har lyckats med också, att skyla över det här faktumet att han står framför ett parti som är djupt, djupt splittrat. Jag menar, vi skrattade ju ut Olaf Scholz för ett år sedan.
Det gjorde i alla fall jag.
För att liksom, ett parti som har 14-15%, liksom, han har precis misslyckats med att bli partiledare. Varför bryr de sig ens om att ställa upp med en kanslerkandidat? Men sen så lyckades de hitta en enad linje där de här sprickorna inte syns längre. Och just det här enade tilltalar ju tyskarna uppenbarligen väldigt, väldigt mycket.
Pontus, jag vill ändå, vi måste hänga kvar här vid Laschets misslyckanden, även om det inte bara är hans fel då. Men idag, det var så talande, han kunde liksom inte ens vika röstsedeln rätt när han röstade och visade upp den för journalisterna, som man såg vad han hade röstat, vilket då naturligtvis är förbjudet. Har du, Pontus, kan du komma på någon annan tysk politiker som har misslyckats så kapitalt under en valkampanj som Laschet i en sån här viktig position?
Ja, nej, men alltså Martin Schulz, Socialdemokraternas förra ledare, som heter nästan som Scholz. Han kom in som, och liksom hyllades nästan som ett helgon när han kom tillbaka från Bryssel och skulle styra upp och konstant krishärjade partiet. Sen tog det bara några månader och hans ganska heta temperament ställde till det allt oftare. Och sen så störtade Socialdemokraterna i flera delstatsval och ja, det fiaskot var ett faktum, så att säga.
Ja, så det finns ändå ett exempel. Men Laschet, han har ju, eller Kristdemokraterna har ju tappat där då från 33% ner till runt 25%. Kan man säga att det tyska folket har visat att, om man just tänker på förbundskanslerposten, så föredrar de Olaf Scholz?
Ja, det kan man ju säga, men det är ju inte med någon entusiasm, måste man ju också tillägga. Ingen av de här kandidaterna har ju fått någon rungande superseger, utan det är ju ändå ganska återhållsamma resultat, måste man säga. Men jag tycker också att det här visar kanske att Tyskland har förändrats på många sätt. Och det kommer fram nu när Merkel lämnar scenen. Hon har ändå varit en väldigt sammanhållande, stabiliserande kraft som har stått mycket för kontinuitet. Och nu när hon är borta, ja, då öppnar det upp för väldigt mycket olika saker. Och att Tyskland också, precis som många andra europeiska länder, är ett land där de här tidigare väldigt stabila partierna inte längre har den positionen. Partilojaliteten är inte lika stark. Befolkningssammansättningen har förändrats. Folk flyttar till städerna och jag tror att vi börjar se att det påverkar politiken mycket mer än det har gjort de gångna valen.
Jag som inte har någon status att förlora vad gäller kunskaper om tysk politik kan ju säga att jag skulle bli väldigt förvånad om Armin Laschet står som förbundskansler när det väl är klart allt det här. Och det kanske jag får äta upp, och det är jag beredd att göra också. Men jag vill ju fråga er samma sak, och jag känner på mig att ni inte riktigt vill svara på det sättet. Men kan man ändå säga vartåt det lutar?
Det lutar åt att du har rätt, Claes. Alltså om Armin Laschet skulle bli kansler, då är det ju en förlorare som blir kansler. Och det, jag har svårt att se hur han ska kunna konstruera en berättelse som bär om varför han förtjänar tyskarnas förtroende i det här läget. Jag har svårt att se hur han ska kunna få med sig två partier på att stödja honom i ett läge där hans parti har backat så tydligt samtidigt som Socialdemokraterna, även om de nu hamnar på ungefär samma resultat, har gått framåt så tydligt.
Mm. Och ni håller ju med, ni andra. Så jag ser hur ni nickar här. Han såg verkligen ut som en person som tänkte att det här är inte jag värd. Jag fick bara den känslan att han såg lite ledsen ut.
Jo, men jag tycker han har sett ut på det viset under en längre tid här nu. Att han, det han säger och det han försöker förmedla stämmer inte riktigt överens med hans kroppsspråk. Han ser ganska plågad ut. Och det har ju också visat sig att han har behövt stöd av Merkel till exempel, som ju har varit väldigt frånvarande i hela valrörelsen. Men först nu på senare tid har hon deltagit i flera valmöten.
Vad kommer hända med honom om han inte blir förbundskansler?
Ja, det kan man verkligen undra. Han fick ju frågan idag om han kommer fortsätta vara partiledare, och det hade han ju inga tankar på att sluta med. Om han till och med skulle bli gruppledare i förbundsdagen, men nu är det ju också osäkert om han ens kommer in i förbundsdagen. Så att hans framtid är nog rätt oviss, och det är väl kanske det också som förklarar varför han nu så snabbt ändå försöker plocka den här koalitionshandsken och säga att ja, men visst ska jag förhandla om en framtida koalition, och visst vill jag leda nästa regering.
Det blir mycket Laschet här på slutet, men jag tänkte att vi kan ju avsluta med en fråga som jag vill ta svar om, som gäller, ja, det gäller ju bland annat Scholz, men det gäller Socialdemokraterna överhuvudtaget. Jag tänkte passa på nu när vi har Pontus här, för jag vet att han har mycket såna här nördkunskaper. Varför börjar efternamnet på nästan alla i Socialdemokraterna på S? Vi har Scholz och Schröder och Martin Schulz och alla Schmidt. Namn börjar på S.
Ja. Ja, nej, väldigt bra fråga. S, det passar ju på något sätt. Fint. S.
Mm. Ja, nej, jag visste att det inte skulle få någon svar på den frågan.
Det är för sent på kvällen för att få ett
nej, nu tycker jag vi stänger.
Svar.
De börjar till och med spela musik här inne på partihögkvarteret och ja, det är precis midnatt nu faktiskt. Så att det är dags att lägga ner. Men tack så jättemycket för jättebra jobb och en jättefin analys. Caroline Salsinger, vår Berlin-korrespondent, Daniela Markvart och Pontus Ahlqvist från TT. Producent och tekniker har varit Ulrika Bergqvist. Jag heter Claes Aronsson. Tack för att ni har lyssnat. Mm.